Är det att inkräkta på någons integritet att uppfostra? Att sätta gränser?
Jo, men läxan är inte gjord. Varför har det barnet rätt till fritid på det sättet?
Det skapar ju en socialt otrygg person, för då är det första man kommer.
Precis.
Då regleras man ju av vad ska alla andra tycka och tänka.
Och det är det som är gränssättning. Sen får du agera på deras beteende efter att du har uttryckt dina behov.
Som har en skyldighet att agera pannlob. För att amygdala är för starkt hos ett barn.
Hej Jessica.
Hej, hur är det?
Ont i magen efter en helg hos mina föräldrar.
Oj.
Ja, det är inte att det är något konstigt. Det är väl mest att vi äter lite olika typer av mat. Så jag tror att det slår hårt med alla saker som kan, jag vet inte. Vi får se, hur mår du själv?
Bra, ja, men jag tänker, nu har det varit påsk också, så man har ätit rätt mycket socker.
Ja, jag tänker mest på salt och fett faktiskt. Det är nog snarare det som är mitt. Har du kommit över dina förkylningar och dina
Ja, det tycker krampor?
Jag. Skönt. Vad gjorde ni i påskas då?
Vi var på Sandhamn.
Mysigt.
Ja. Det var jättebysigt.
Var ni hela familjen eller bara de närmsta? Alltså bara ni?
Nej, alltså. Det var bara Danne och jag och barnen. Det var inte, vi liksom firade inte påsk sådär. Men...
Nej. Det verkar inte vara någon som gör det så. Utan man äter någon middag och har lite påskris. Och så brukar det vara det liksom.
Ja, men när jag var liten så firade vi påsk. Alltså då var ju det lika viktigt som julafton och liksom. Ja.
Okej. Okay. Jag är lite förvirrad över påsktraditionen överhuvudtaget. Det kommer inte naturligt till mig som är judinna. Men det gör ju inte jul heller på det sättet. Men eftersom alla firar jul så finns det liksom någon form av nationell standard hur man gör det. Det gör inte det med påsk.
Nej, men vi hade ju. Det var ju typ. Det var som julafton fast julklapparna var utbytta mot lika många ägg. Och det var typ samma
var det bara
mat
godis i ägget?
Nej, det var massa presenter också. Alltså jag tror att när det var som värst så tror jag att vi hade säkert 60 ägg.
Oh my god!
Ja, alltså det var ju... ja, det var ju som julafton. Men då var ju mina kusiner
med. Vad kul!
Så, så att alla fick ju typ 3-4... Alla fick ju ett ägg från alla.
Mm.
Alltså så det var ju typ 5-6 ägg var.
Men gud! Vad roligt. Men man fick själva ägget. Ni gick inte ut och hade jakt liksom.
Jo, fast inomhus.
Okej, så äggen var gömda inomhus och man letade ägg inomhus.
Så la man upp dem på ett stort bord så här, och sen så var det utdelning.
Okej, vad roligt. Det har jag aldrig hört dig berätta förut faktiskt. Vad spännande. Det låter ju som en massiv fest.
Ja.
Hade ni någon åt ni så här lamm alltid eller var det inte så specifikt med maten?
Jo, alltså det var typ som ett julbord fast påsk.
Påsklammet var i mitten.
Ja, typ och lax och
Det är spännande. Jag har alltid haft en tradition av att göra någon form av spex för Elisabeth. Hon brukar alltid få någon form av jakt med quiz och lite äventyr och sådär. Men annars har vi aldrig haft det som en tradition att göra något speciellt utöver det. Utan där vi är och det vi gör, där inkluderar den jakten för henne liksom.
Mm.
Men det har aldrig varit någon så här specifikt stort. Du, jag hade lite så här throwback efter vår förra podd. Där vi pratade om vad det var att vad innebär det att vara en bra bordsdam och bordsherre. Och sen så pratade vi lite grann om att det har ju avskaffats lite det här med att lära upp folk hur man ska vara. Och sen så pratade vi lite om hur barn är idag. De är kan vara supersociala och verkligen inte veta hur man beter sig i de inom de ramarna, alltså inom de forum när det är middagar eller lite mer formella tillfällen. Och sen kom jag på så att förutom att man blev lärd om det sen barnben, så var det också någonting också där man blev introducerad i societeten. Det var ingenting, alltså vi hade ju ingen kultur där man per definition tog med sig barn överallt. Utan när man var tillräckligt gammal och tillräckligt upplärd så kunde man introduceras till societeten. Så det var ju någonting, det var en morot för barn. Att bibehålla eller lära sig de här sakerna som de liksom får gratis idag. Idag släpper vi med oss ohövliga barn på alla typer av restauranger. Så barnen, alltså det finns ingen ribba för dem. De får ju bete sig som skit liksom. För att, ja inte hos alla föräldrar, inte så grovt, men förstår du vad jag menar? Det finns ju ingen normativ för dem hur de ska göra som de strävar mot hela tiden och som är någorlunda liksom lik inom alla familjer, utan det är så annorlunda, det var enklare.
Jag tror att det är där det brister i uppfostran. För att när jag var liten, då fick man ju följa med. Men det var ju väldigt tydligt hur man skulle bete sig. Och den skammen, eller liksom så här, det fanns ju inte att barn inte
Nej.
betedde sig. Och skulle det vara så att de inte gjorde det, då kunde ju föräldrarna bli ombedda. Så här, kan ni lämna era barn hemma för de är så jobbiga? Och det vill man ju inte bli utsatt för. Men det var ju otroligt tydligt så här. Nu är det här som gäller. Man säger ja tack, nej tack. Man liksom, nu beter ni er. Och det hade man ju fått med. Det är alltså uppfostran. Och det är väl det som brister idag. Att det finns, alltså det brister i uppfostran på
Och
många
sen
håll.
liksom jag kommer ihåg också när man hade långa, långa middagar. Man behövde inte sitta med och äta hela tiden. Men det var ju aldrig så att man störde vuxna som satt vid matbordet. Man kunde avlägsna sig och ett par unga kunde hitta på sitt eget liksom på håll.
Vi behövde vara med hela tiden så länge det serverades mat. Alltså, vi behövde sitta förrätt, huvudrätt, efterrätt. Sen kunde man få gå typ när alla hade ätit upp efterrätten. Då fick man så här, får vi gå?
Men det var ju fortfarande så att man inte typ så här bad sina föräldrar underhålla. Men jag
Nej.
är inte råkigt. Alltså,
Nej.
det fanns ju inte.
Man satt ju tyst och lyssnade. Man tyckte ju det var lite kul. Liksom.
Ja, givetvis, för man hade inte med sig sin mobiltelefon och kunde inte scrolla istället. Ska vi säga varmt välkomna till Ansvarspodden. Ett ämne idag som tyckte var lite intressant för vi kan bena ut lite grann och det är att sätta gränser och manipulera. Det är lite olika saker när du manipulerar någon annan att göra som du vill eller när man sätter en gräns. Och framförallt hur man gör det med barn. Därför där är det också så här, antingen sätter man gränser eller så går man in med hot och konsekvenser. Är det samma sak? Och hur gör man allt det här utan att inkräkta på den andra individens
Jag
integritet?
tror att det är det som är problemet. Det är den där frågeställningen som ställer till det. Är det att inkräkta på någons integritet att uppfostra? Att sätta gränser för vad som är normativt i samhället eller läraren, de sociala koderna så att den klarar sig bättre i samhället. Sen så finns det en diskussion kring så här, vilka normer finns och de kan man ju ifrågasätta och så. Men är det, och det är väl det som blir problemet, att kanske allt för många tänker att det är att kränka någons integritet. Att hindra den från att göra bort sig. Eller liksom. Och, så att jag tror att det är det som är problemet.
Ja, precis. Men jag tror också att det är ju alldeles riktigt som du säger. Men jag tror att förr i tiden och jag kan ha fel, men vi hade inte lika mycket insyn i varandras vardag på samma sätt som vi har nu tack vare med sociala medier och hur det ser ut i olika familjer och så vidare. Det var som att föräldrarna var själva säkra på vad som gällde.
Alltså, absolut att föräldrar hade högre
nu,
integritet.
Vad sa du?
Absolut att föräldrar förr hade högre integritet.
Ja, och då var det också som så att det spelade ingen roll om man sa så här, men Pelle behöver aldrig sitta med i hela middag, han får gå ifrån. Då kunde man säga så här, men jag struntar i att uppfostra dig, jag uppfostrar inte Pelle. Mm. Men nu om man blir så här lite klen och bara, åh, men det kanske inte är rätt. Och så läser man, så lyssnar man på någon psykolog eller pseudopsykolog på nätet och så bara, åh, det är... Barn är inte byggda för att sitta still i långa tillfällen och det påverkar dem. Mm. Så börjar man sätta tvivla på sig själv.
Ja, och du har väl en större sån del föräldrar idag tror jag som inte har tänkt igenom sin uppfostringsfilosofi och sådär som blir. Det är ju de få som fanns när vi var små som kunde ta upp på ett föräldramöte och säga, jag tycker att alla ska ha långkalsonger på sig. För att jag har jättesvårt att få min lilla Pelle att sätta på sig långkalsonger. Så kan vi bestämma ett klassbeslut här. Man bara, nej men alltså jag tänker inte sätta långkalsonger på mitt barn. Han är ju varm som en kamin. Mm. Eller så här, kan vi bestämma att alla ska vara hemma klockan 9? Eller, alltså de här föräldrarna som vill ha gemensamma beslut för att de hade det tufft och med sitt barn. Istället för att man bara...
Precis.
Hur många gånger har man inte fått höra det? Alltså det skulle inte ens falla mig in att typ ens ha det som argument att bara, men alla andra får, eller det kanske man har sagt någon gång, men då var det bara så här, jaha, men nu bor det här är våran familj, alltså vi gör så här.
Mm. Precis, och då är det ju så här, gränssättning och inflikande av konsekvens på barn, det är inte samma sak som det gäller en vuxen människa. En vuxen människa kan ju ta ett beslut själv. Mm. Om vi säger så här, om du pratar med mig på det här viset, då vill inte jag prata just nu.
Nej.
Då kommer jag inte vara med i det här samtalet med en vuxen människa. Då är ju den vuxen människa både kapabel till att sänka rösten.
Mm.
Men också kapabel att leva med konsekvenserna av att du vänder dig om och går. Mm. Liksom och inte medverka med. Ett barn kan ju inte det.
Nej, men problemet...
Du kan ju inte säga så här, om du inte... Om du inte sänker rösten, då går jag härifrån. Mm. och sen inte ge barnet middag eller någonting sånt. Det funkar ju inte riktigt, beroende på ålder då. Men så... Ja, givetvis kan du inflika konsekvenser på barn. Och det var en fantastisk reel jag såg på Instagram. Där det var en lärare i USA. Han sa så här att om dina barn misslyckas i skolan, mellanstadiet. Mm. Det är inte ett skolproblem.
Mm.
Det är ett föräldraproblem. Sluta göra det till ett lärarproblem. Om ditt barn misslyckas på mellanstadiet och har sin telefon. Om ditt barn misslyckas på mellanstadiet och har sin PlayStation. Sin veckopeng och så vidare och så vidare och så vidare. Alla de här privilegier.
Mm.
Det är inte ett skolproblem.
Nej.
Det är ett föräldraproblem.
Mm.
Och jag tyckte det var så himla bra. Därför att det han menar ju givetvis är ju att. Du måste ju dra in saker och använda det i din uppfostran. Det går ju inte annars. Vi kan inte bara säga så här, jo men nu är det hans fritid.
Mm.
Jo men läxan är inte gjord. Varför har det barnet rätt till fritid på det sättet när den inte... Alltså, vi kan inte hela tiden dra det till att de ska ha samma rättigheter. Eller samma integritet som vi är vuxna. Mm. Därför att vi kan faktiskt ta konsekvenserna av vårt beteende.
Mm. Ja, och det är väl...
Och punga ut för dem.
Det är väl
också.
Där också att det är så många barn som bara... Du kan inte bestämma över mig. Och då blir jag har ju de diskussionerna ganska mycket med Ludvig. Och där inser jag att det är min brist som förälder. Att jag har gett honom för mycket makt. Mm. Och för mycket... Han har fått som han har velat alldeles för mycket. Så att han... I hans värld tror jag så här... Får inte jag som jag vill så blir jag sur. Och det funkar inte riktigt så.
Mm.
Och då försöker man ju förklara för honom att som nu senast idag hade vi kommit överens om en grej. Han skiter i det. När jag påpekar att nu skiter du bara i vad vi har kommit överens om och då blir det konsekvenser. Då blir han sur. Och då drar jag en parallell. Det är som att jag skulle strunta i att gå till jobbet för att jag inte känner för det och sen förvänta mig att få lön. Det funkar ju inte så, utan då får jag ju ta konsekvenserna av att jag får sparken. Och han köper ju inte riktigt det. Utan han...
Varför köper han inte det? Bara han vill för att inte. Liksom försöka förstå.
Han har ingen lust. Han vill ha det, han, alltså, han har ingen lust. Alltså han vill ju inte det.
Mm-hmm.
Alltså han vill inte förhålla sig till den här överenskommelsen för han har ingen lust.
Mm.
Vilket,
och vad är ditt nästa steg i det?
Det är,
alltså rent generellt, inte just behöver inte vara så personligt.
Jag är ju väldigt, väldigt tydlig nu för tiden med att tala om vad konsekvenserna blir och att jag skriver ner, vi skriver ner alla överenskommelser så man kan hänvisa till det och det här är konsekvenserna. Så att, och då har jag förklarat för honom nu så här, du kan inte säga ett pip om konsekvenserna för du valde dem precis. Du hade ett val, du valde det här, då blir det konsekvenser för det. Och man får frihet efter ansvar.
Och det är indragen och biltid etc. etc.
Ja, tar man inte ansvar då får man ingen frihet. Mm. Det är ingen rättighet med skärm.
Mm. Precis, och det är ju någonting som är... Alltså, jag blir väldigt frustrerad det här med gränssättning och skärm och så vidare. Men... Därför att det... Jag förstår inte varför vi inte larmar och bara det här borde, mobil till barn borde vara olagligt. Alltså på riktigt, vi borde inte ge smartphones till barn. Alltså
det är finns det ju barn som klarar av det.
Enhet.
Klarar av det jättebra. Alltså, så att, jag tror ju, tycker inte man ska ha någon jävla socker, förlåt jag svår. Jag tycker inte man ska ha någon sockerskatt heller. Alltså jag tycker inte... Jag är inte av den politiska åsikten att staten ska gå in och reglera för mycket. Jag tycker att individen ska ta mycket, mycket större ansvar. Jag tror att det gynnar vårt samhälle, annars kommer vi alltid luta oss tillbaka och tycka att staten ska fixa. Liksom. Det är därför...
Men då kan vi ju lika gärna tillåta droger.
Ja, det är en svår... Vi gör ju det, vi tillåter ju alkohol, vi tillåter cigaretter. Alltså vi tillåter ju droger.
Ja, men jag tänker...
Vi tillåter kaffe. Sen så är ju det för att det alltid har funnits och det funkar hyfsat. Men alkohol, det är väldigt, väldigt många brott och olyckligheter som sker under influens av alkohol.
Ja,
så att det är ju verkligen en... Att, men vi har ju regleringar för hur mycket alkohol du får ha i blodet och liksom framföra fordon. Eller liksom, hur, du måste ju ändå bete dig på offentlig plats och sådär. Däremot så är det...
Egentligen är det ju bara till historisk tillfällighet att alkohol är tillåtet men inte marijuana eller någonting annat.
Precis.
Det är ju bara ren historia.
Ja, liksom. Exakt. Nej men så att jag... Jag tycker inte staten ska lägga sig i så mycket faktiskt. Sen så måste man ju reglera om man uppenbart ser att en stor mängd av befolkningen inte kan hantera. Men...
Det som jag märker i skolan, det är ju ofta brist på entusiasm. Och brist på nyfikenhet. Som funnits förut. Och jag tror att det är ju definitivt en följd av skärmar, tyvärr. Alltså jag ser väldigt...
Ja, dopaminöverslag.
Ja, men precis. Att de behöver det här... De behöver detoxas väldigt många. Jag kan ju hålla med dig om att man inte ska in och reglera. Men jag tycker att man ska vara väldigt mycket mer... inte bara säga alla vet att skärmar är dåliga, utan det ska vara väldigt mycket så här, varför är skärmar dåliga, och undervisa och försöka verkligen nå ut till alla föräldrar och uppmuntra att ha det under uppsyn och fylla föräldrar med den här integriteten på att du har rätt, du får ta.
Men det hänger ju,
och att man inte
ser... Ja, men jag tänker att det hänger ihop. Det hänger ihop med det fallerade föräldraskapet, för att du skulle ju aldrig servera ditt barn gränslöst med socker eller alkohol för att den ville det, för att det är farligt. Men skärmen ger ju en sån otrolig fördel till föräldern, för det blir ju en barnvakt.
Ja.
Och om du inte
är
liksom engagerad eller... Ja, alltså att jag har haft diskussioner med vänner som... De skulle inte få ihop sitt liv om inte deras barn fick ha skärmar. Och då är det ju någonting som inte stämmer. Samtidigt som det är klart att... Nu har det ju blivit så att det är väldigt mycket social verksamhet som pågår i skärmen. Så det är klart att de måste få skärm eftersom det sociala varandet sker där i. Så det är ju lite komplext.
Det är därför jag pratar.
Det är absolut inte...
Om vad som är gränssättning och vad som är manipulation. Jag kan ju säga så här. Jag ser i Elisabeths ögon när hon har den här abstinensen och bara... Nej, men jag ska bara... Och då rycker mobilen direkt. Alltså den rycker direkt därför att då är jag så här, nej, nej. Hon har ju ingen fri skärmtid.
Du skulle ju inte ge ditt barn morfin. Alltså, hur nice det än är.
Morfin, ja, nej, definitivt. Och det...
Alltså då, det är ju pacificerande och då skulle de ju hålla sig lugna. De skulle må bra av det också ju. Mm. Men du gör det ju fortfarande inte. Eller på samma sätt som att man ger inte barn absint längre. När de ska sova. Eftersom vissa barn vaknade inte. Nej. Men det har ju alltid funnits. Liksom, bara att du har det här. Jag tycker inte man ska använda napp heller. Som förälder. Alltså, bara namnet pacifier. Poängen. Alltså barn skriker av en anledning. Lös problemet. Mm. Napp är ju också egentligen, det är ju början på. Nästa steg är ju mobilen. Liksom. Det är bara en förlängd napp. Alltså det är någonting som gör att föräldern får vara i fred. Sen så är det klart att de måste ju invigas i teknologin och så. Eftersom vårt samhälle bygger på det.
Om man pratar i förlängningen till hur detta också påverkar barn i skola och påverkar lärarnas arbete. Är ju att återgå tillbaka till det här är ett föräldraproblem, det här är inte ett skolproblem. Utan när man bryter sitt integritet hemma, när man förlorar den integriteten hemma, då blir det ju mycket enklare för barn att ifrågasätta de andra integriteter utanför huset också. Därför att ditt ord som vuxen har ingen vikt egentligen. Därför du vet att, eller därför att barnet är ganska duktig att förstå att det kommer inga konsekvenser. Och sen kommer de till skola och så sätter man sig där och så ger man uppgifter. Nu är du på högstadiet, jag har lite yngre barn, så då är det så här, jag har ingen lust, jag orkar inte. Och då säger jag förstår att du inte gör det. Och jag har medlidande för det, men det här är en uppgift och det är därför du är här. Vad behöver du för att klara det? Och de bara ingenting. Jag vill inte göra det. Och då går man tillbaka. Nej, men du gör det i alla fall. Därför att det ska göras. Nej. Vad ska du göra? Jag ska inte göra någonting. Vad som händer med dig är det du liksom. Du tappar en bit av din utvärdering. Ja, jag bryr mig inte. Okej, men nu säger du ska göra det. Och då har man tappat det. Jag är vuxen. För då spelar det ingen roll längre. Därför att man märker att det finns ingen igenkänning av auktoritet.
Nej.
Och då börjar man battla i någonting. Ja, men då får jag ringa din mamma. Ja, men hon bryr sig inte. Vad ska hon göra? Nej. Ja, det vet inte jag. Det är inte mitt problem. Det är ert problem.
Jo, men precis. Och det, grejen är den att man liksom... Det får inte bli en maktkamp.
Nej, precis. Och det är därför jag har sett. Märker man då att ens ord redan där inte har värde som pedagog eller etc. etc. Det här är inte bara, det finns ju pedagoger och pedagoger. Jag pratar inte om att alla pedagoger gör rätt. Mm. Men jag märker allt mer att ifrågasättandet.
Mm.
Den är ju alltid. Det kommer också ofta från de föräldrar som. Alltså ifrågasättandet bara kommer också från de föräldrar som inte sätter tydliga bra gränser. Mm. Och har förlorat en viss auktoritet. Hemma, det finns ju inte en kotte i min klass som där jag pratar med föräldrar och har kontakt med föräldrar som föräldern säger, nej men det är bara så, det blir ingen fotbollsträning, det blir ingen mobiltid förrän de här sakerna inte gjorde. Ingen av de barnen trotsar ju någonsin mig på det sättet.
Nej, precis. Och det är det som, eller där har du också ytterligare en brist i uppfostran. Det är en jättebrist i uppfostran när ett barn är otrevligt eller ens tjafsar med folk den liksom inte känner. Alltså, och man känner inte, alltså folk som man har en professionell relation till liksom, som lärare eller i kassan på ICA eller en person som man träffar på gatan. Alltså
Och faktiskt med all respekt till min dotter.
Mm.
Hon kan vara otrevlig hemma.
Ja,
Hon
det är
kan
där de ska
vara
vara otrevliga.
enormt otrevlig med, ja precis, med mormor och morfar. Men det finns ju inte en risk att, eller jag skulle ju aldrig på hemringning från en lärare som skulle säga att Elisabeth var otrevlig.
Nej.
Hon kan vara missnöjd, hon kan
Ja.
bli arg.
Mm.
Men hon skulle aldrig liksom, nej jag tänker inte göra det här, eller uppvisa den typen av attityd. Och verkligen inte i andra hem eller typ, jag vill inte äta det här, är äckligt eller någonting sånt. Hon skulle aldrig, hon skulle skämmas.
Precis.
Vi hade ett tillfälle då hon var hemma hos en kompis ganska länge och de fick ingen mellis. Och varför de fick det eller inte fick det vet inte jag. Men hon var i alla fall hem, kom hem väldigt hungrig. Då sa jag, varför frågar du inte? Det är ju pinsamt. Jag kan inte be om mat i ett annat hem.
Nej.
Nej, okej, okay, fair enough. Jag förstår det. Och det är någonting som jag faktiskt värdesätter hos henne. Därför att den här ödmjukheten inför vuxna, det ger henne väldigt mycket. Och sen så sitter hennes morfar och bara, hon har ingen respekt för mig, bla bla bla. Nej, det har hon inte.
Nej.
Det är inte bra. Alltså det är ingenting jag uppmuntrar. Och då säger jag, vad är problemet? Hur kan vi gå igenom det? Och han säger, ja, det är bara någonting jag meddelar dig så att ditt barn inte gör bort sig i andra sammanhang, säger han till mig. Och då säger jag att mitt barn gör sig inte bort sig i andra sammanhang. Hon gör bara bort sig hemma hos dig. Vad är grejen? Och där kan jag säga, det är också en väldigt typisk grej som i alla fall i min bakgrund. Istället för att säga vad du förväntar dig av barnet väldigt tydligt och väldigt klart, till exempel, kan du ta av dig skorna? Vänder de det och så säger de, men skäms du inte att du inte har tagit av dig skorna? Usch. Att man shamar istället, typ såhär, vad pinsamt, du tog inte av dig skorna, eller? Men hallå, varför hälsar du inte på mormor och morfar? Är det så du är uppfostrad? Alltså man, liksom, det är så onödigt. För att hon tänker inte på det. Det står inte i fokus av hennes uppmärksamhet just då. Hon kanske är kissnödig när hon kommer in eller någonting annat. Bara säg det. Säg det så pass många gånger att det blir en vana. Kan du vara snäll och ta av dig skorna? Ja. Kan du vara snäll och hälsa på mig och titta mig i ansiktet? Hon gör ju det. Bara att hon kommer inte sitta med de här ideologiska, bara skäm, varför är du så dåligt uppfostrad? Respekterar du inte dina morfar? De där frågeställningarna var jobbiga att ha i sitt huvud. Det är manipulation. Och den typen av uppfostran tycker jag är jätteful. Det är någonting som jag inte tolererar. Och samma sak när man pratar med sin partner. Alltså, eller vuxna människor och det hållet. Bara, men känner inte du att du gör mig illa när du gör så här? Nej, bara säg vad som gäller för dig. Uttryck dina behov. Var tydlig. Sitt inte och ifrågasätt varför och hur det kommer sig att de är dåliga människor för att de inte har den typen av värderingar som du har.
Nej.
Uttryck dina behov. Och det är det som är gränssättning. Sen får du agera på deras beteende efter att du har uttryckt dina behov. Om Elisabeth kommer in, tar inte av sig skorna, du ber henne att ta av sig skorna och hon säger någonting till mig, jag bryr mig inte eller någonting sånt. Då kan vi prata om gränser eller bruten gränssättning etc. etc. Men det där
Verkligen.
jävla shamandet, jag har väldigt svårt för det.
Ja, jo men precis. För det gör ju, alltså om du har den uppfostringsmetoden så här, vad ska alla andra tänka om dig när du står här och skriker eller så här, då får du ju med dig. Det skapar ju en socialt otrygg person, för då är det det första man kommer.
Precis.
Då regleras man ju av vad ska alla andra tycka och tänka. Och då är det ju, då blir det ju liksom, då blir det ju en väldigt otrygg person. Och kommer också göra saker utifrån vad alla andra tycker och tänker. Inte att så här, om du står här och skriker så stör du folk. Och det, liksom, det skapar liksom en otrevlig situation. Alltså av respekt för andra så kan du dämpa dig.
Mm.
Men inte så här, vad precis ska de tro om dig? De kommer tycka att du är jättekonstig. Ja, och då blir det så här, okej, jag är jättekonstig för att jag uttrycker mina åsikter. Alltså är jag en jättekonstig person. Det är något fel på mig som uttrycker åsikter på det här sättet. Istället för att bara, du har rätt i dina åsikter när du uttrycker dem så. Så kan det uppfattas som väldigt stökigt och det gör ont i folks öron och sådär. Så att kan du välja ett annat sätt att uttrycka dem på så är det, blir det trevligare.
Är du arg och behöver skrika och gå ut? Mm. Eller någonting. Mm. Eller försöka få göra det förstås. Så det är en väldigt, det måste man sitta och förlura på. Både som vuxen och som förälder. Mm. Vad är faktiskt gränssättning? För många människor märker att blandar ihop det. Mm. Och jag vet inte om många gör det. Men jag vet att många föräldrar är rädda att... att faktiskt eller de känner att de inskränker sina barns rättigheter.
Jo, och det är det som är problemet. För att det handlar inte om det. Det handlar om att sätta gränser. Mm. Det här handlar inte om att kränka någon. Du kränker ditt barn i längden och misshandlar det om du inte ger det normer och värderingar och tydliga, fasta väggar att luta sig mot. Det är en större kränkning att du faktiskt tillåter och lurar in barnet att göra bort sig. I större sammanhang. Det är också en större kränkning när barnet inte kommer få några jobb eller några vänner. För att det beter sig så vidrigt så ingen vill vara med den.
Mm. Och så är det verkligen. Och också, det är inte... Så jag nu vill inte svartmåla vissa män som jag har haft äldre relation med. Men varför är hon alltid så här hos mig och aldrig så hos dig?
Mm.
Får jag höra. Ja, jo, därför att någonting gör ju jag.
Mm.
Ja, hon känner sig tryggare hemma hos mig. Nej, hon känner att du ger inte henne konsekvens och vägledning. Det är väldigt enkelt. Det är väldigt enkelt. Men hon blir så upprörd. Ja, men vad tror du? Tror du att hon springer runt och pussar mig på kinden och sjunger lala-sång liksom varje gång jag är hemma?
Mm.
Klart hon blir upprörd. Fruktansvärt upprörd och otrevlig kan hon bli.
Mm.
Och nej, det är inte trevliga kvällstunder hemma alla gånger.
Nej.
Och det är inte meningen heller. Hon är inte där för att vara din kompis eller för att du ska ha en trevlig social stund. För det har du dina vänner.
Mm. Precis.
Ja, men vi ses så sällan. Ja, det spelar ingen roll.
Mm.
Du är fortfarande förälder i den rollen. Ni ska inte gå och fika och prata skvaller.
Exakt.
Jag är lite smått frustrerad över helgen på Lidingö.
Ja, jag förstår det. Nej, men och problemet är väl det som du uttrycker där. Alltså att ens ställa frågan, är inte det integritetskränkande? Om de inte får som de vill. Nej, det är det inte. Alltså,
nej.
Man är myndig av en anledning. Alltså när man är 18.
Ja, fram precis. Till dess så är om ens
fram till dess så är det ju ens ens förälder eller ens... Ja, förmyndare, ja,
förmyndare.
Som har en skyldighet att agera pannlob. För att amygdala precis är för starkt hos ett barn.
Exakt. Och där kan vi prata verkligen just det här med men barn klarar inte av att ta rätt beslut. Det är du. Det är du som sätter det här fundamentet. Det är du som blir... strukturen för hur den fyller de här panelerna sen liksom, när den blir stor och man tar ett husmetafor liksom. Och du kan inte fråga ett barn hur vill du ha det, den vet inte vad den kan referera till.
Nej, exakt.
Hur vill du ha det? Jag vill ha på mig gummistövlar, en krona och en ballerinaklänning, så vill jag ha det.
Mm.
Och så vill jag ha min mobil och så vill jag ha en glass.
Mm.
Nej, men så kan vi inte ha det. Men fråga inte. Nej, exakt. Säg hur du vill ha det.
Så här, vilken färg vill du ha på vantarna? Men vantar ska du ha på dig.
Ja, precis. Exakt. Exakt. Ta det ner till deras nivå.
Exakt.
Good talk. Jag känner mig väldigt energisk efter det här nu.
Ja, men vad bra. Toppen.
Mm. Ja. Då hörs vi igen nästa vecka.
Det gör vi. Ha det bra.
Hej. Toppen. Hej.